Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär.
Yes. Det såg jag för övrigt att man kunde göra på torget nu. En halv liter för 170 kronor.
En del av mig känner att ja men fan, det kan man plocka själv.
Ja.
Men en majoritet av mig tänker att fan, vad mycket smidigare att köpa färdigt av någon som ja, redan har plockat absolut. Och rensat.
Ja, men på tal om det, vet du, har folk sina blåbärställen som kantarellställen har? Eller växer det så in i helvete med blåbär i skogen att det är helt obefintligt?
Det eller växer tvärtom. Så in i helvete med blåbär överallt, ja. Typ.
Mm.
Du bor ju ändå ja. Nära universitetet. På den elljus ja, ja. På slingan där finns det ju dret med blåbär.
Mm. Perfekt, det är bara att skogen är ju härlig och så, men det är sällan som jag plockar saker i skogen.
Ja, det är det ju här med. Vi plockade blåbär något år, det blev hur jävla mycket blåbär som helst. Och myggbett blev det också.
Ja, det kan jag tänka mig.
In absurdum.
Ja, det är ett roligt uttryck.
Ja, det är det.
Yes.
Träffsäkert sådant också.
Mm.
Har du lirat eller kollat på något särskilt den här veckan du skulle vilja nämna så här i början?
Nej, faktiskt inte alls. För det har nämligen varit så att jag i helgen har varit på bröllop på Gotland. Och efter det har jag inte riktigt haft ork att sätta mig och spela någonting i alla fall. Nu slog det mig precis att jag har ju faktiskt sett första avsnittet av House of the Dragon, eller House of Dragon, som den här nya Game of Thrones-serien.
Mm.
Jag tycker att det var ett första avsnitt som ingav hopp.
Mm.
Om att det här i alla fall kommer att vara bättre än de avslutande säsongerna av Game of Thrones.
Okej. Okay.
Väldigt lågt tempo. Liksom action, inte huvudspåret, utan dialog, politik och så vidare. Så jag tror att det där det kan bli ganska bra.
Mm.
Det tror jag. Och så efter ett avsnitt så har jag faktiskt inte så mycket mer att säga än det.
Nej. Behöver inte vara så mycket mer.
Nej, det får bli senare när man har sett säsongen, tänker jag.
Ja. Jag har faktiskt, ja. Evelina påminner mig efter förra veckans avsnitt att nej, du har faktiskt inte sett någonting den här gången. Och jag tror inte jag gjort det nu heller. Lite serier och sådär följer ju What We Do in the Shadows, men den har ju rekommenderat 1 miljon gånger redan. Men jag fyllde i år i söndags. Och
ja, just det.
Blev lite så här dagsutflykt eller så här, lite kortare. Och då köpte jag lite spel, om någon undrar vad det är som prasslar, det är för att jag har blivit så satans allergisk nu under sena eftermiddag. Så jag kommer att snurra lite.
Mm.
Men då passade jag på att köpa lite spel till Sega Mega Drive, varav ena var verkligen så här, å dra åt helvete, det där måste jag ha spel, Soleil.
Okej.
Okay. Mm. Som är...
Det känner jag inte direkt till, måste jag erkänna, Soleil.
Det heter Crusader of Senti, tror jag, i USA.
Det hjälper mig tyvärr inte, får jag väl samtidigt erkänna då.
Det är väl inte superkänt bland gemene gamer, så sett. Sega-fans har nog stenkoll på det. Men man kan väl tänka sig att det är väl någon form av Segas A Link to the Past.
Mm. Okay.
Det är väl så det beskrivs, eller Segas Zelda. Jag tycker dock att det är ganska mycket mer likt typ Illusion of Time och de här spelen.
Ja, okej. Okay. Ja,
jag får mer vibbar av dem på något sätt.
Mm.
Men jävligt stabilt sånt action-äventyrspel.
Okej, okay. Jag förstår. Det finns ju värre saker att spela än just det, kan jag säga. För om du nu börjar med att nämna just... A Link to the Past, så är ju de andra knappast dåliga spel det heller.
Nej, verkligen inte. Nej, så om man har möjlighet att spela det så tycker jag att man ska göra det.
Mm.
Sen kostar det en del att köpa det till Sega Mega Drive, men det kommer ju en Mega Drive Mini 2, tror jag, snart.
Ja, exakt.
Där det kommer att vara ett av spelen.
Ja, gött. Då är det ganska smidigt och enkelt att få tag på det utan att krångla för mycket.
Ja.
Om man bara vill ha ett riktigt bra spel och spela utan att äga ett original då förstås.
Ja.
Ja, var det komplett det du köpte?
Jag saknar faktiskt manual, men vad fan. Jag tycker det är trevligt med manual, för jag tycker det är roligt att bläddra i dem. Men det är ju inte så att det påverkar spelet. Nej, det blir ju okay. Inte roligare för att man har en manual.
Nej, jag förstår.
Så det har jag köttat en del faktiskt. Jag tror nog att jag har kommit mer än halvvägs på en dag.
Ja, gött. Det är så jävla härligt när det blir så. Det är inte, jag har ju inte gjort så speciellt ofta, tyvärr. Men jag kommer ihåg att jag spelar ju Half-Life 2. Kommer väl jag hem så där tidigt från skolan och satt 5 timmar i sträck. Och det är väl inte gärna inte mycket mer än 10 timmar Half-Life 2, tror jag inte.
Nej.
Eller om det är så långt som 20, jag kommer fan inte riktigt ihåg. Men jag minns att jag körde sjukt mycket, till och med i en sittning.
Mm.
Den gången. Och också Uncharted 2 gjorde jag samma sak med.
Ja, men det är härligt att man verkligen bara så råfastnar i något. Metroid Dread gjorde jag ju också så med. Det körde jag också genom nästan hela spelet på en helg.
Okej.
Okay. Jag hade bara 2 bossar kvar. Visade det sig när jag körde det igen.
Ja, gött. Vad har du? Det är ganska länge sedan nu du pratade om det. Eller, men det har ju gått ett tag nu i alla fall. Mm. Nu när du har fått lite distans till det, hur tycker du att det spelet känns nu?
Jag tycker att det är ett jävligt bra spel.
Mm.
Hur det står sig? Nej, men ja. Sen försöker jag tänka, hur står det sig liksom i Metroid-serien? Det är, men jag föredrar, om jag skulle göra en rankning då. Första plats ohotat Super Metroid. Andra plats Metroid Zero, tror jag. Det tycker jag är väldigt roligt. Och sen vet jag inte om det är Metroid Fusion eller Metroid Dread som kommer på tredje plats.
Nej, okej.
Okay. Så tredje eller fjärde plats så i den rankningen.
Mm.
Sen tycker jag Metroid Prime, det första, är ju in i helvete bra också.
Bra. Men det var roligt att höra faktiskt. Ibland kan det ju bli lite så där att när man spelar någonting för stunden så tycker man att det är in i helvete bra. Men sen så kanske man tar det en runda till lite senare och då kanske man mer känner att ja, det här var nog kanske inte mer än okej. Okay. Det kan ju bli så ibland
ja,
faktiskt.
Ja, det kan det.
Men då är inte så fallet här. Det låter ju kanon.
Ja, det är ju dessutom inte så sjukt långt att det inte har någon replayability, eller vad man ska säga.
Nej, just det.
Jag gillar spel med hög replay value, så att säga.
Ja, jag förstår. Och det är svårt att inte hålla med dig om det, faktiskt.
Ja, för mig är det lite som att lyssna på musikskivor. Jag kan lyssna på en skiva många gånger och jag kan spela ett spel många gånger.
Ja, och jag är ju så med skivor då, framförallt. Sen kanske inte jag spelar om spel så det är jättemycket. Har ju varit inne på det tidigare att hade ju ett Super Nintendo här en gång och nu var det väl lite svajigt på min TV då förstås.
Mm.
Men tänkte att nu har jag ju Super Mario World. Nu ska jag köra det en gång om året. Men så blir det aldrig riktigt så, till exempel. Även om det borde vara hur lätt som helst att spela en gång om året. Så ja.
Det är svårt när man bestämmer sig att det ska vara så.
Ja, jo.
Då kommer det ju inte naturligt att man känner lusten att spela det.
Nej, så är det väl. Förstås.
Som för mig och Symphony of the Night, jag kör igenom det minst en gång om året. Men det är ingenting som jag bestämt att jag ska göra, utan det är så här, ah men fan, blev ena lite sögen.
Just det, oj. Nej, jag förstår.
Ja. Sen så köpte jag spelet Landstalker också.
Okay.
Också sånt Zelda-aktigt äventyrsspel, fast med sån isometrisk vy. Man ser snett ovanifrån.
Ja. Mm, jag förstår.
Och det kan man ju, ibland så tycker man att kontrollen kan vara lite så här halvdan på sådana spel.
Mm.
Att aha, uppåt är snett, uppåt höger, neråt är snett, neråt vänster, alltså sådär.
Ja, ja.
Men så är det inte i det här spelet. Jag tycker att det kommer ta lite längre tid att vänja sig. Här är det snett uppåt vänster som är snett uppåt vänster.
Mm, jag förstår.
Och trycker du på upp eller ner eller vänster och höger så går gubben antingen upp eller ner oavsett.
Ja, okej. Okay.
Så det är skitkonstiga kontroller. Men om man tänker att man ska gå diagonalt och trycker diagonalt på styrkorset så är det lugnt.
Okej.
Men det har jag i all hastighet bara testat. Men jag har ganska höga förhoppningar och förväntningar på det. Så att det ska bli jävligt kul att köra igenom det också.
Det är gött.
Det var allt jag hade för introduktionen.
Ja, då så. Det blir en lite snabbare, men det tror jag vi behöver idag också. Att
ja, vi har sen en del har vi friåkningarna liksom.
Ja, ja, absolut. Men vi fortsätter ju det här med att... Förlåt, nu tappade jag tråden lite. Det är ju ett par veckor sedan nu. Vi hade ju ett Prey-avsnitt förra veckan och nu tänkte vi fortsätta med det här med nordiska spel. Men nu känner väl i alla fall att vi är klara med Sverige och vi är ett sånt jävla stort gamingland. Så någonting har man ju missat. Skriv gärna det i så fall. Om det är någonting vi tycker att vi har missat så kan vi kolla upp det och kanske prata om det som ett helt avsnitt istället. Om vi gillar det spelet vi också.
Ja.
Men nu... kommer jag i alla fall mest att prata spel från Norge, spel från Danmark idag?
Ja, jag fick en ganska stor lista så jag tror inte vi kommer att kunna få med allt det här på ett avsnitt.
Nej, det tror inte jag heller. Och sen, hur fan är det nu då? Norden, Skandinavien, men Finland är väl med i Norden va? Är det
ja,
så?
Ja, det är det.
Och när man söker på Google efter det skandinaviska spel, då är det bara Sverige som dyker upp.
Men alltså det tycker väl jag blir ganska tydligt i, bara för att minnas lite spel så har jag ju till de här avsnitten googlat video games developed in Sweden, Norway, Denmark. Danmark har ju en del får man väl ändå erkänna, men Norge lite tunnare, men det blir rätt tydligt att det är Sverige som är nummer ett här, det tycker jag väl ändå. Det finns mycket mer från Sverige än från Danmark och Norge till exempel.
Däremot så är jävla bra kvalitet från grejerna från Danmark och Norge får vi väl ändå säga.
Ja, absolut. Inget ont om den.
Så ingen känner sig kränkt. Bara, va? Finns ju massa bra spel från Norge, jag gör det säkert. Men, och sen är det väl så här att jag kommer missa spel av den anledningen att jag kommer inte prata särskilt mycket om överhuvudtaget om spel som jag inte har spelat än.
Nej, just det.
Så just om det är något, men det där spelet är från Finland, det är skitbra, hur kunde de glömma det? Jag har inte spelat än. Nej. Och det är då man får skriva och säga att du måste spela detta och då kommer jag göra det.
Någon bra. Någon gång, ja. Nej, men så är det ju naturligtvis. Det blir inte på studs, men... någon gång kommer vi att göra det, garanterat.
Men vill du börja då med något?
Ja, jag ska börja med ett som jag tyvärr har ganska lite att säga om egentligen, men som jag vet att jag spelade en hel del när det släpptes kring 05 skulle jag väl lissa på, och det är det norska spelet som heter Dreamfall, The Longest Journey. Eller Drömmefall, den längsta reisen. Reisen. Om jag nu läser. Ja, R-E-I-S-E-N. Det är därför det är kul att säga så. Ja, reisen.
Ja, tyska.
Ja, precis. Ja, det är ett sånt här klassiskt, egentligen vilade rätt mycket på den här peka och klicka genren, tycker jag. Och i det här spelet, till skillnad från det första i serien som jag faktiskt inte har spelat, så kontrollerar du här fyra olika karaktärer som liksom rör sig lite i, alltså man säger, det är i kronologisk ordning, men det går samtidigt att kombinera föremål man hittar i de olika tiderna för att skapa nya föremål, och det är mycket det som pusslen kretsar kring.
Okej.
Så egentligen vilket sånt här säkert är inspirerat av de här spelen som heter Atlantis, Myst och alla de här.
Ja, men ett sånt spel.
Ja, men ändå så rör du dig liksom i en tredje persons vy. Men det är fortfarande så här nästan renderade bakgrunder, förstår du. Det är inte så att du går genom en port, då byter det kamera.
Ja.
Men fortfarande väldigt snyggt så. Så inte bara en sån här 2D-bild liksom, utan ändå en 3D-miljö, men du kan inte röra den, röra dig i den som ett open world. Så.
Nej.
Och det man fastnade för det här, det kommer jag väl ihåg. Det var likadant det här spelet som jag fick av dig när jag fyllde år senast, som The Room 4, Old Sins, fick jag av dig. Det är någonting med den hjärngympan med att lösa krångliga pussel som jag tycker är väldigt tillfredsställande när man lyckas.
Ja.
Och det var det som jag tror att det här spelet gjorde väldigt bra. Det var roliga pussel och en ganska intressant historia ändå, men säkerligen rätt cheesy egentligen, men det brydde jag mig inte om då och det tror jag egentligen inte att jag hade gjort idag heller.
Nej. Är det kul så är det ju kul.
Precis. Men just det här att utforska olika miljöer, samla och kombinera olika föremål och lösa pussel. Det var vad det här spelet erbjöd och det gjorde det jävligt bra. Så ja, kolla upp det. Det finns väl i alla fall på PC tror jag. Jag tror inte att det är ett konsol. Jo, första Xbox finns det på också. Så det är bara att välja och vraka. Det kanske till och med fungerar på en modern Xbox. Jag vet faktiskt inte. Och du hittar en skiva.
Ja, just det.
Mm. Där har jag faktiskt inte riktigt uppfattat ifall allting funkar eller ifall de måste patcha det på något vis. Jag har fan inte fattat. Ja, okej.
Okay. Det patchar. Jag har provat några av mina gamla Xbox-spel och alla funkar inte.
Nej, okej. Okay, bra. Det är en sån där sak som jag aldrig riktigt har tagit mig tid att förstå exakt hur det funkar. Så det var ju väldigt, väldigt smidigt att få det svaret här och nu. Bra.
Morrowind funkade ju jättebra för att där fick jag ju ladda hem en patch som var flera gånger större än spelet. Men då var det ju ungefär som att jag låste upp en full version av en remaster nästan.
Okay.
Det kändes så i alla fall.
Ja.
Med den skivan. Då ska vi se. Jag har ju inte sådär asmycket att säga så om norska spel. För det jag hittade var Days Before Christmas. Och det har jag ju pratat om förut. Det där julspelet, nu är det jultomten.
Mm.
Kul plattformsspel faktiskt.
Ja.
Men dyrt som helvetet om du ska köpa. Och jag vet inte om man kan spela det på något annat sätt än olagligt. Så.
Mm-hmm.
Men är man nyfiken kan man väl testa det. Men det som jag inte faktiskt visste som var ny information eller vad man ska säga är att Funcom som det norska, jag vet inte om de finns fortfarande, gjorde kanske de gör. Men de gjorde portar på 2D-fighting-spel till Mega CD. Och då är det Fatal Fury Special har de gjort till Mega CD. Och det är ju ett Neo Geo-spel från början men som portades då till Mega Drive. Sen finns väl Fatal Fury 1 och 2 finns väl också till både Sega och Super Nintendo. Om än inte riktigt lika feta som till Neo Geo.
Nej, ja. Okej. Okay. Nej, det är väl svårt. Bara de sa att en sån där jävla kassett brukade kosta till de där Neo Geo. Som en konsol, mer eller mindre.
Ja, ja inte det är några riktigt tusen du får punga ut. Det beror ju naturligtvis på vilket spel det är. Men en del är ju ruskigt jävla dyra.
Mm.
Och de var nog dyra under tiden som de producerades också.
Ja, den uppfattningen har jag också fått. Att det var ju onekligen inte en konsol för alla. Liksom. Nej, det var väl som att ha en arkadmaskin hemma.
Men det var väl det som var poängen med den.
Ja, det känner väl folk som lyssnar på den här podden till. Så det behöver vi väl inte gå in på just idag kanske.
Nej.
Nej.
Och sen så gjorde de en portning av Samurai Showdown till Mega CD också.
Okej.
Okay. Sånt vapenbaserat 2D-fighting-spel.
Mm.
Det känns som att det kunde ha varit en inspirationskälla till Soul Blade.
Okej. Okay. Mm.
Sen Soul Blade har ju för sig, det är ju inte bara, det är väl en samurai och sen finns väl lite alla möjliga olika typer av vapenstilar från alla möjliga olika delar av världen från den tiden eller vad det nu ska vara. Men Samurai Showdown är väl så fast i 2D.
Ja, och är det här, ursäkta nu, Soul Blade, är det de som heter Soul Calibur och sånt senare uppföljarna, eller?
Ja, det stämmer. Ja,
bra. Yes, då är jag med. Bra.
Jag glömde bort att de heter Soul Calibur, för jag sa Soul Blade. Alla känner ju till dem som Soul Calibur.
Mm, sen finns det väl något som heter Edge också, va?
Ja, men det är Soul Blade i Japan det.
Aha, yes, då bra.
Men det är jävla konstigt med det namnet överhuvudtaget. Jag vet inte om Soul Edge fick byta namn för att det var copyrightat. Och sen kunde de inte göra Soul Blade 2 för att det var någon jävla snubbe som fick för sig att de skulle copyrighta namnet för att jävlas typ. Jag kan inte den historien helt och hållet. Och då fick de döpa om till Soul Calibur istället.
Okej. Okay. Jag förstår.
Så det är väl de. Sen är det ett spel som jag... Nu kommer ju ett av de här spelen som jag inte har spelat, men jag vill ändå säga någonting mer om spel från Norge. Jag tänkte att du kanske känner till det bättre än jag, men Age of Conan.
Ja, alltså jag har sneglat lite på det. Låt mig bara ta upp en liten lista här för att göra det. Så att jag blandar nämligen ihop det här lite med ett annat som heter något liknande. Nej, det är nog Conan Exiles som jag tänker på faktiskt.
Okay.
Så just Age of Conan, tyvärr får jag säga, dålig koll, tyvärr.
Ja, det har jag med. Men jag tänkte jag nämner i alla fall. Mm. För om man ska prata om ett sånt spelföretag, eller spelutvecklare här väl, från Norge. Mm. Så tyckte jag att det kändes lite skralt att prata om portningar ett spel redan har pratat om. Så då får jag väl ändå nämna Age of Conan också. Det är tydligen utvecklat i Norge.
Mm. Och bara för att jag skulle då nämna lite med det här Conan Exiles, så blev väl det kanske ökänt mer eller mindre för att man fick välja hur stor penis till exempel din karaktär skulle ha. Och så tittade jag en gång när FZ streamade det här och man börjar ju helt naken. Och det blev så jävla pajigt när de valde naturligtvis störst penis.
Ah, ja.
Och sen så simmar de med den här karaktären och la kameran under. Och det såg så jävla dumt ut alltihop. Så att det gick liksom inte att ta på allvar på något sätt.
Nej, det går ju inte. Men finns det något syfte om att välja penis i det? Eller penis
storlek? Jag tror inte. Det är nog bara en rolig grej, skulle jag tro.
För det kan du ju göra i Cyberpunk också.
Mm.
Om du kommer ihåg det.
Ja, ja, visst.
Men absolut. Då är det väl mer att man ska välja könsorgan.
Mm, exakt.
Det vill säga, är du kille med snopp eller snippa? Så det är väl den grejen. Så
mm.
Syftet är väl inkluderande mer. Det är ju inte så att man ser könsorganet i spelet egentligen.
Nej, absolut inte.
Och det är väl fint.
Ja, absolut. Det tror jag väl är en liten grej. För det är väl någon typ av brädspel från början. Så att jag tror att det är något de har tagit med därifrån. Att man bygger sin karaktär i det där rollspelet på något jäkla sätt.
Okej.
Här är ute och slira nu, känner jag tyvärr. Så vi säger inte mer än så.
Hur stor ska snoppen vara? Alternativt, vad ska du ha för könsorgan, så får man slå en tärning.
Mm.
Okej, då fick du så här många poäng. Då har den här storleken.
Ja, exakt så.
Det hade ju varit spännande.
Mm.
Får man göra typ som en teckning till sin karaktär man ska vara. Nu vet inte om det funkar som i Dungeons and Dragons, men det känns väl som att det borde göra det.
Mm. Absolut.
Kommer vi få rollspelsgänget på oss här nu?
Ja.
Hey, du ska ha hate.
Ja, vi säger så i alla fall.
Ja, nu har vi bestämt att det är så.
Yes.
Men har du något mer från Norge? För det har inte jag.
Ja, jag har faktiskt ett till från Norge. Och det här vet jag att jag har varit uppe lite kortare i podden tidigare. Och det är det fantastiska shooterspelet, FPS-spelet Project I'm Going In.
Ja, just det. Det visste jag faktiskt inte var från Norge.
Nej, det är ju utvecklat av ett företag som heter Inner Loop Studios, som gjorde lite spel där i slutet 90- och början 2000-talet. Mm. Bland annat också deras första spel var en flygsimulator som hette Joint Strike Fighter, som jag vet att jag har testat ett demo på. Okay. De rörde sig i gränsen där, så här, inte arkad och inte simulator, någonstans i mitten, lite från båda.
Okay.
Och det kan vara ganska lagom ibland, men det märktes väl att det var det första spelet från en utvecklare, för det erbjöd jävligt snygg grafik, men inte så mycket gameplay egentligen.
Okay.
Och det, simulator är ju alltid lurigt, men jag kommer ihåg att jag tyckte att wow, kan simulatorer bli så här snygga nu? Så den känslan fick man av det. Men åter till det här som jag alltid sa då, och som jag kommer att fortsätta säga nu, IGI.
Ja, Project IG, sa man ju.
Ja, jag sa det på svenska, IGI.
Jaha.
Bara så. Det var ju lite så på den tiden. IGI och Super Metroid och det här. Även om det är några år emellan då förstås.
Som man sa, DOT till Day of the Tentacle och ROT till Rise of the Triads.
Så kan det mycket väl ha varit. Men i alla fall, jag är väl egentligen ingen sån här ett stort fan av att när man behöver smyga för mycket. Och vi kommer att återkomma till det senare i den här podden. Men och ska man vara petig med genres, så tror jag att man brukar säga att IGI är en tactical first person shooter. Alltså det är inte som Doom, Quake, den klassiska frasen skjut på allt som rör sig. Utan i det här ska du infiltrera baser till exempel. Du ska hacka lite datorer. Det kan vara en fördel ibland att plocka fiender från avstånd och ta det lite lugnt när man tar sig an ett uppdrag.
Skulle man kunna säga att det är som Delta Force plus lite till?
Ja, varför inte? Det är absolut. Och så var det väl ganska ovanligt för den här tiden, men jag kommer ihåg att det fanns, om jag minns rätt nu, så fanns det liksom ingen sån här F5 var quick save och F6 var quick load. Utan det var liksom att börjar du på banan så var du tvungen att köra klart banan.
Ja just det, det kommer jag ihåg. Det var det som fick mig att sluta spela.
Ja, det kan ju tyvärr vara så ibland. Men jag tyckte att eftersom AI:n kanske inte var den allra allra bästa, så tycker jag att det var aldrig så svårt att det blev för frustrerande. Utan det gick relativt lätt att ta sig igenom, tycker jag.
Mm.
Sen vet jag att det var tvärtom i uppföljaren. Det jag gjorde som du sa, det jag inte klarade av det helt enkelt. För jag tyckte att de hade försökt att göra det mer avancerat. Men de hade väl inte... Alltså så här, AI var inte rättvis. Utan hade alldeles... Lite som du säger i Street Fighter, så som AI är programmerad, är att när jag trycker på en knapp så ska motståndaren, om jag möter datorn, göra någonting. Det känns nästan som att de hade gjort så i tvåan.
Okay.
Att nu vet fienden att jag tar den här vägen.
Ja.
Så nu kan jag inte överraska den. Lite den känslan fick jag på uppföljaren, men skitsamma. Jag tycker att Project EGE är en fantastiskt spel som jag faktiskt körde igenom några gånger nu då, så, trots att jag har sagt att jag inte brukar göra det, så var det här så roligt gameplay att det faktiskt gick att göra så.
Man hade ju inte samma tillgång till spel för 20 år sedan.
Nej, så är det väl förstås. Ja, snart 30 år sedan, tomme fan.
Ja.
Eller goda 25 i alla fall. Och jag ser här, det har faktiskt fått ganska bra betyg överlag, och det ska det här spelet ha. Vet inte om ens om det går att få tag på idag. Det är ifall de här GOG möjligtvis kan ha det då, till exempel. Men de går ganska dåligt om jag har förstått rätt. Så
det är väl andra sådana spelplattformar som har lite äldre spel.
Mm.
Jag köpte ju Blood igen, eller man ska säga. För första gången jag köpte det så var det typ som en GOG-utgåva. Det var DOS-spelet, fast det var i DOS-box-emulatorn.
Mm. Okay.
Men sen så kom det en till. Men att det är, vad ska man säga, portat till nya datorer.
Mm-hmm.
Vilket gjorde att det var lite mer spelbart, för det är alltid input-lag i emulerade spel.
Ja, okej.
Vilket inte är optimalt för ett FPS.
Mm-hmm. Nej, det kan man väl säga. Ska jag bara säga en sak nu innan jag lämnar IGI, att det verkar faktiskt finnas och ladda hem, eftersom utvecklaren har gått omkull, så verkar det faktiskt vara någon form av freeware idag.
Nice.
Så det är ju lätt att testa det i så fall då.
Och om man får igång det på nyare datorer då.
Precis. Det är det som kan vara risken. Men vi får se. Det kan vara värt att testa för att liksom se lite mer så här, vad var det jag tyckte om på den tiden? Vad var det som jag liksom gillade då? Har det åldrats bra? Har det åldrats dåligt? Ibland har jag FPS från den tiden, förutom Half-Life typ, som är efter de här Doom och Quake, och de åldras lite sämre kan jag tycka. Ja. Men, nog sagt om det. Det sista jag vill ha att säga att man brukar prata om de bästa vapnen från spel, och det brukar vara hagelbrakan från Doom och lite sådana där andra. I det här spelet finns det en hagelbrakare som också är automat, som heter Jackhammer.
Ja, det är nice.
Och jag kommer ihåg, man blev så jävla glad när man hittade den. Så den ska nog fan in på en topp 10-lista i alla fall, någonstans.
Steyr Aug var ett sånt vapen som var bra i de spelen där det vapnet fanns.
Ja, just det. Just det.
Tror Counter-Strike hade det vapnet när det var en mod.
Aha, okej.
Okay. Sen vet jag inte hur det är nu. Jag har inte spelat Counter-Strike i dagens utförande.
Nej, nej. Okej. Okay. Nej, det har ju faktiskt inte jag heller gjort.
1,5 eller 1,6 hette en Counter-Strike när jag körde det. Det är ganska länge sedan.
Ja, det är fan ett tag sedan alltså.
Ja, 20 år sedan.
Men jag vet inte, spelade du det här mycket IGI? I'm going in.
Nej, inte jättemycket.
Nej, okej.
Okay. Jag tyckte Delta Force var roligare.
Ja, okej. Okay. Det är... Ja. Och det var väl en serie som överlevde faktiskt lite längre. Kom i alla fall 3-4, om inte jag minns helt fel.
Ja, och det här Black Hawk Down kom ju också. Det körde jag på Xboxen.
Ja, just det. Men där ändrade de koncept lite, va? Det kändes lite mer simulatoraktigt, gjorde det inte det?
Jo.
Ja.
Men sen kom ju Battlefield och Call of Duty och de här storlirarna, så att sopa i banan med det mesta i krigssimulatorväg.
Just det.
Fast i och för sig, de är väl kanske egentligen mer actionspel än vad de är sådana taktiska FPS.
Ja, det får man väl. Det finns ju en skillnad. Om vi tar de två stora, Battlefield och Call of Duty, så tycker jag väl ändå, kan man säga att Call of Duty verkligen är en shooter.
Ja.
Och Battlefield i alla fall har den här taktiska biten, att du klarar dig väldigt mycket bättre ifall du, som det var på den gamla goda tiden i alla fall, när man var en squad som liksom hjälpte varandra. Ja. Så vad är ju Call of Duty, tycker jag, mycket, mycket enklare att jag kör 5 matcher innan jag lägger mig, och jag spelar själv. Och jag kan ändå känna att jag hjälper mitt lag att vinna. Inte samma sak i Battlefield är min uppfattning i alla fall, utan det är mycket roligare ifall man har några med sig.
Det är mycket mer samarbete som gäller. Det är inte bara att hoppa in i en deathmatch eller så.
Nej, nu har jag ju faktiskt inte spelat Battlefield sedan det som hette Battlefield 1. Alltså första världskriget Battlefield. Så inte det första som kom, utan det som faktiskt heter Battlefield 1.
Ja, det har jag kört lite av kampanjen på bara.
Det tyckte jag ju var skitroligt online. Men jag märker ju att riktiga Battlefield-spelare kanske tycker att det var lite mer likt Call of Duty då. Så det kanske är det svarta fåret i familjen, om man säger så.
Var det inte grejen också med Battlefield-spelen, eller är grejen kanske mer, att man kan köra en jävla massa olika fordon och grejer också?
Jo, absolut. Det har ju i och med Battle Royale-läget, eller Warzone som det heter i Call of Duty, faktiskt kommit fordon till det spelet också.
Okay.
Men inte till standard multiplayer. Så Du har fortfarande delvis rätt, kan man väl säga.
Då är jag med.
Ja, bra. Och det är klart, inte stridsvagnar på samma sätt som... Nej, vi säger så. Battlefield är mycket mer fordon än vad Call of Duty. Även om man tänker på Warzone. För det är ju bilar, lastbilar, helikoptrar mer.
Mm. Ja. Ja, och det finns, du kan ju köra flygplan och grejer, sådana stridsflygplan, och så kan man ha liksom en flygjoystick avsett för flygplansgrejerna.
Mm, just det.
Tycker jag är coolt.
Ja, det är coolt. Ja, det är riktigt tufft.
Men vad säger du? Ska vi gå vidare till Danmark?
Ja, varför inte?
Det som förvånade mig lite grann är att 3D Realms är i Danmark.
Ja, visst du gör det. Det är någonting som man kanske borde haft lite bättre koll på, helt enkelt.
Fast grejen är, för att jag tänkte, men vad fan, det kan inte stämma. 3D Realms, det är väl inte danskt så? Och det är det ju inte från början.
Nej.
Och det här borde jag också ha vetat länge, och det kanske jag har, men jag har nog hunnit glömma bort det tills jag gjorde lite research nu i veckan, att det är för fan gamla Apogee 3D Realms.
Ja, ah, okej.
Och de har ju Rise of the Triads, som jag sa förut. Jag kanske sa Rise of the Triads i plural, så heter det inte, Rise of the Triad, som var... Det är väl gamla id Software-nissar, tror jag, inte minns helt fel, som startade Apogee i Texas av alla ställen från början.
Ja, just det.
Och Rise of the Triad tror jag var en tänkt som en uppföljare till Wolfenstein 3D.
Okay.
Eller Spear of Destiny kanske ska vara man ska säga då, för att det kom efter. Men det känns som en expansion på Wolfenstein 3D.
Ja, okej.
Men då fick det heta Rise of the Triad istället. Det är väl en aning fetare än Wolfenstein.
Men... Ja, en aning.
Men det känns inte som att det är en dansk utvecklare på det sättet. För det var väl inte förrän ganska nyligen, eller man ska säga, som de flyttade högkvarteret i Danmark.
Nej, det stämmer nog. De bytte säkert ägare eller på något sätt.
Ja.
Och nu ägs de väl, om inte jag minns helt fel, av...
Embracer Group.
Precis. Som är baserat här i Karlstad där vi sitter just nu.
Alltså det är väl en del av de här som vi kommer att nämna under de här avsnitten som bara, ja, det här är dansk eller finsk utvecklare. Men, nu, men det är också det, det är utvecklarna vi är ute efter, inte utgivare eller något sånt där. Utan, nej, eller ägare, utan utvecklare.
Exakt, exakt.
Det har säkert framgått, men jag förtydligar det igen så att... Lite som när man pratar om LJN-spel på internet som blev väldigt populärt att svära sig arg över med Angry Video Game Nerd. Ja, men de var ju bara utgivare. En del av de här ruttna spelarna har ju för fan till och med Rare gjort.
Ja, ja, visst. Visst är det så. Till och med Rare gjort.
Jo, men de är ändå kända för riktiga jävla dunderkvalitetsspel som Donkey Kong Country, GoldenEye. Det är ju liksom inga små titlar.
Nej, verkligen inte.
Och slalom.
Mm.
Så att 3D Realms kan vi väl egentligen lämna, för att det känns inte... nej. Alltså de klassiska spelarna, Duke Nukem 3D och sånt där, tänker ju inte Danmark direkt.
Nej.
Och jag tror inte att de var i Danmark när de spelen gjordes, så det känns lite så här, de kanske ska ha börjat i Danmark om det ska räknas. Eller vad säger du?
Ja, så kan vi väl säga. Det är väl inte svårare än så.
Om det nu inte är något spel man ska nämna som har gjorts i Danmark när de flyttade dit. Men där kommer jag faktiskt inte på någonting.
Nej, inte för det, jag heller.
För det enda jag skrivit i mina anteckningar, det är 3D Realms, frågetecken, what, frågetecken.
Ja, okej. Okay.
Men vi hade ju båda med en spelserie på listan av dem. IO, eller IO, Interactive.
Ja, exakt. Och den spelserien som de äger och kanske förknippas ganska mycket med, det är ju Hitman-spelen.
Ja.
Och det är väl också lite så som jag känner, alltså det vet jag väl att de är från Danmark, men när jag ändå satt där och kollade på listan nu så fick jag ändå den här känslan. Ja, just fan. Så jag vet inte varför jag glömmer bort det.
Jag hade faktiskt ingen aning, för där har ju jag därav mitt förtydligande förut, eftersom jag själv inte alltid tänker på det, att utgivare inte nödvändigtvis betyder utvecklare, för att det gavs ju av Eidos var det från början, va? Som gav ut Tomb Raider-spelen och numera väl Square Enix.
Absolut.
Som är liksom utgivaren av dem, men det är IO Interactive som utvecklar spelen, så det är danskt. Absolut. Så in i helvete.
Så är det. Förresten, jag ser här nu, de har gjort Freedom Fighters. Är det något som du har spelat?
Nej, det är, då hade jag skrivit upp det.
Ja, bra. Ville bara fråga. Jag såg att det verkar ha kommit till GameCube först, nämligen. Jag tänkte lite Nintendo.
Ja, just det.
Ja. Skitsamma. När du tänker Hitman, vad är det första du tänker på då? Ska vi börja med det första? Hur kände du för det som heter Codename 47?
Ja, det körde jag ganska lite. Jag vet inte, för att jag spelade nog det ganska... För jag gick igång som fan på hela tanken med lönnmördargrejer och sånt där. För jag hade spelat mycket Metal Gear Solid och sen en del Tenchu på PlayStation. Då känner jag igen den spelserien.
Ja, det känner jag igen, namnet.
Och det var ju lite coolt sådär. Och sen kommer då Hitman och var så här, fan, det här är ju som gjort för mig. Men jag tror nog att jag blev lite för sugen på action när jag körde det.
Mm.
För att det kändes så action-kompatibelt, men det är ju inget actionspel om du så menar.
Ja, nej, visst.
Man ville ju ha, jag ville nog ha ett spel som egentligen var, hade kontroller utgjorda för smygspel.
Mm.
Alltså att du skulle spela det som, inte fan vet jag, Metal Gear Solid helt enkelt.
Ja.
Och så styrde man spelet som ett FPS eller ett 3PS. Third person shooter. Och då blev jag nog... Det blev en total meltdown i mitt huvud, tror jag. Så att jag var... Okej, det är inte actionspel, men det är inte smygarspel. För smygarspel innebär ju kontroller som är smygarspel.
Mm, just det, just det.
I mitt huvud så skulle det nog vara som att spela, du vet, SSX-spelen fast med FPS-kontroller.
Ja, ja, visst.
Vilket är helt orimlig och en orimlig liknelse, men det var så mina synapser kopplades och var kopplade då.
Just det. Ja, jag förstår ändå vad du menar, kan jag säga. Tycker jag.
Ja.
Men ja. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Nej. Det var alltså, men det som gör att jag blir lite så här frånvarande nu, det är väl att jag liksom aldrig har tänkt på det sättet, så att det blir liksom en tankeställare nu nästan. Så. Men ja, det som jag tycker med de första spelen i den här, eller framförallt det allra första, det var det inte emellanåt helt jävla hysteriskt stora kartor och extremt jävla oklart exakt vad fan man skulle göra egentligen.
Ja, just det. Ja, det var också lite så här, va?
Att det blev liksom, det gick att lösa, men att leta sig fram på det sättet var inte fullt rimligt. Men blev redan till uppföljaren, det som jag tror heter typ Silent Assassin, om jag inte blandar ihop dem nu.
Jo, så är det nog.
Lite mer polerat i vad du skulle göra. Liksom. Och ja, det gjorde den spelserien väldigt, väldigt gott. Och sen har jag ju förstått, om man kollar lite på vad de som verkligen gillar att smyga. Det har varit lite upp och ner och en del... nästan djupa dalar och höga toppar när det kommer till Hitman, tror jag, när de har, huruvida de har fått till det där smyga kontra vad man ska göra i uppdraget. Jag vet till exempel att både du och jag spelade ju det spelet som var någon form av remake-aktigt som heter Absolution. Tyckte jag var jätteunderhållande.
Ja, jag hade roligt som fan med det.
Ja, precis. Jag hade roligt som fan i det.
För det var det spelet, men... man var på någon nattklubb och grejer.
Ja, exakt.
Den banan minns jag att jag gillar mycket.
Jag håller med. Men här kan jag väl, har jag förstått när jag har läst på lite innan vi började spela in idag, att av de som är, om man säger, stenhårda Hitman-fans, så räknas det väl som alldeles, alldeles för förlåtande.
Tycker jag inte störd?
Nej, det gör ju inte jag heller. Men då är jag ju inte ett fan på det sättet.
Nej. Nej, för det är en sån här grej som kan reta mig lite grann med sådana spel. Purister älskar väl det då, men jag är ingen purist, utan jag är casual där. Men som med Metal Gear Solid 5 till exempel, att ja, men här är det verkligen smyga på riktigt. Alltså de kommer att höra varenda steg du gör, eller om magen på dig kurrar. Det är väl i Metal Gear 3 också, eller Metal Gear Solid 3. Men minsta lilla, och varje uppdrag du har, så får du alltid en rank.
Mm.
Ja, men du råkade trampa på den pinnen utanför basen, så då får du minuspoäng på det. Och sen så sen tittade du på pistolen i din inventory, och det drar vi också av poäng för. Alltså, då blir man inte så sugen. Då känns det mer, tanken är väl att man ska känna sig belönad av att få en ranking och liksom poäng, ja, som du kan köpa, exakt, grejer för. Mm. Men jag tycker bara att det känns bestraffande.
Ja, det tycker faktiskt jag också.
Och då är det inte kul.
Nej, och just i det här Silent Assassin, det heter väl så, det är väl också den högsta ranken man kan få i det spelet. Tror jag. För då, som S-rank i vissa andra spel, som Resident Evil till exempel. Det... Och kanske också eventuellt Metal Gear, va? Är det inte så?
Jo, jag tror det är Big Boss som är den fetaste titel man kan få.
Aha.
Om jag inte minns helt fel. Det finns säkert något Foxhound-aktigt, men Big Boss är en av dem i alla fall. I första spelet, men inte minns helt fel.
Mm, just det.
Men i Hitman, de som jag spelat, så har jag inte brytt mig om det så mycket, för då är det jävligt tillfredsställande bara att veta att man har lönnmördat någon och kommit undan.
Mm.
Exakt. För det är inte så att spelet fortsätter som ett äventyrspel som med Metal Gear till exempel, utan det är en bana och du ska lyckas på vilket jävla sätt du vill, bara du lyckas.
Ja, just det. Bara du lyckas. Alla sätt är bra utom de dåliga, menar du?
Ja, ja. Och det som gör Hitman-spelen så roliga, det var väl först med Hitman Blood Money som jag faktiskt körde igenom ett spel i den serien första gången och verkligen fastnade när jag köpte det till Xbox 360 en gång i tiden. Det är ju att man kan klä ut sig. Det är ju fantastiskt.
Ja, exakt.
Och det kunde man ju också i Metal Gear. Antingen så kunde du, för i första spelet till Nintendo 8-bit eller MSX, då kan du ha enemy uniforms på dig för att ta dig in i en av baserna.
Just det.
Och okay. I Metal Gear är det Solid 3 där du kan ta på dig en mask som ser ut som Raiden.
Mm.
Eller att du kan springa runt i en låda och låtsas vara liksom en fraktlåda.
Ja, det är en klassiker.
Ja, det som, du nämnde med i alla spelen.
Som också i det här när Solid Snake utannonserades till... Vad heter de här Super Nintendo fighting-spel? Eller
Super Smash Brothers.
Ja, när de utannonserade Snake till dem så satt han med en sån låda på en bana. Det tyckte jag var humor.
När de andra hade fightat som fan runt omkring. Ja, bra, bra grej. Men Hitman är ju väldigt mycket fokus på det där att du kanske måste döda någon vakt eller någonting för att du ska kunna ta dig in på vissa områden och sådär.
Eller allra helst då. Inte döda, utan strypa ut honom bara, till exempel. Ja,
och gömma i ett skåp eller någonting.
Mm. Och så är det så där klassiska, är det inte så att alla kläder passar alltid?
Jo.
Ja.
Han är jävligt snabbt på att ta på sig också. Han bara hukar sig så, plipp, så har han kläder på sig.
Ja, det är för jävla härligt logik ibland som jag tycker gör spelet bättre faktiskt.
Ja, det hade varit jävligt konstigt om man skulle se honom ta av sig kläder, knäppa upp varenda knapp på skjortan och dra sig brallorna. Nej, det funkar ju inte. Det får gärna gå fort. Och så är det alltid perfekt visst. Vikt eller i en liten säck när man går därifrån.
Ja, just det.
Och så får man bonuspoäng om man tar tillbaka sin vanliga kostym då när man avslutar banan.
Mm, precis.
Men där har jag ju också kört ett av de nya som finns på Game Pass nu.
Okej. Okay. Ja, de släppte, det är väl ettan till trean som finns, va? De finns väl allihop, de. Mm. Det har jag väl till och med, tror jag, köpt på PC på en sån här Steam-sommarrea en gång, men valde faktiskt att lämna tillbaka.
Ja, jag tror jag fått det på Humble Bundle till PC någon gång.
Ja, nej, jag tror fan att jag köpte det som heter Hitman 2. Där första banan är en byggnad på stranden där man ska ha ihjäl en kvinna.
Okej.
Okay. Där det började ganska bra, men jag fick panik på kontrollerna.
Ja, jag har inte upplevt något större problem med kontrollen, men du har ju bara kört då det Hitman 1 av de tre nya. Och det tycker jag nog hittills är ganska kul. Det är rätt stora kartor på det.
Ja,
men väldigt, de känns logiska.
Okej. Okay. Men också väldigt, är det inte så också? Det är rätt fritt, va? Hur man vill döda någon, till exempel.
Ja, det är det.
Skjuta ner en kristallkrona, man kan förgifta en bålskål, man kan bla 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 bla.
Det kan göra det mer komplicerat, för att då måste du ju tajma grejer så jävla mycket. Mm-hmm. Du kan ju tjuvlyssna på folk och få lite information och sånt där också. Det är ganska kul. Sen kan det ta jävligt lång tid med vissa banor, för att man försöker hela tiden hitta bästa läget att döda någon på.
Mm.
Men jag hade nog ganska kul med de banorna jag körde. Första banan är ju en träningsbana där du får träna på lite olika knep och strategier som du får använda dig av. Det är nog en av de få tutorials som jag känner att jag fick ut något av.
Ja, just det. Förstår vad du menar.
Så prova ettan av dem i alla fall.
Mm, absolut, och de verkar ju finnas. Ibland försvinner ju spel från Game Pass också. Men de är väl inte i riskzonen för det än. Jag tror inte att de har funnits där jättelänge.
Nej, det kan ha varit i våras eller någonting som jag började köra det. Mm.
Ja, okej. Okay. Det är så pass ändå, ja. Ja, fan, det är fan. Jag känner att jag börjar blanda. När jag bytte jobb där i april, så jag liksom, det här året har blivit lite, jag blandar ihop händelser tidigt det här året, så jag kan inte riktigt placera dem i kronologin i år, kan man säga så.
Ja, ditt år började i april.
Ungefär så.
Ja. Ja, men så är det ju. Men ge det en chans, så får vi väl se vad du tycker. Du kanske tycker att det suger hårdare än cement, men jag tyckte det var roligt. Men det är också ganska mastigt, för en bana kan potentiellt ta en timme eller någonting.
Ja, visst. Så är det ju i de spelen. Och det är också charmen med dem, förstås. Ja. Att, och apropå det vi har pratat, det här att omspelningsvärdet kan jag tänka mig är absolut helt fantastiskt ifall man är ett stort fan av de här spelen. Det måste ju vara en sån guldgruva. Det är ju, om jag får ta ett litet sidospår, ett spel som jag också köpte för att testa, men lämnade tillbaka på Steam och tog en sån här refund, eftersom om du inte har spelat mer än 2 timmar och det inte är äldre än, eller om det inte har gått längre tid än bla 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 antal veckor sedan du köpte det, så får du ju lämna tillbaka spel. Vilket gör att man nästan, som vi sa, kan se dem som lite demon. Jag provade ett av de här sniper-spelen, Sniper Elite.
Just det, de jävla spelen.
För jag tänkte så här, vilket var helt fantastiskt att få en karta, krypa runt och snipra på. Men jag var inte tillräckligt försiktig i mitt spelande för att kunna tycka om de spelen fullt ut.
Nej.
Jag blir för hetsig. Jag blir för mycket FPS, helt enkelt.
Man tappar tålamodet lite grann.
Exakt. Jag lämnar tillbaka det. Men jag har ju sett såna här klipp på YouTube ibland. Jag bara säger, men hur spelar folk de här spelen? Och då var det väl top 20 creative ways to kill Adolf Hitler. Och det ser man ju. En del saker har man väl helt enkelt bara fått komma på och prova sig fram. Men det verkar ju vara en sandlåda av jävligt roligt gameplay om man har tålamodet att klara av. Lite samma i Hitman, fast det tycker jag väl att Sniper Elite är betydligt mer, nästan lite slapstick humor ibland.
Okej.
Okay. Ja, men lite, ja, men nästan så här att om jag, här har jag lärt mig nu att här kommer Hitler gå och ta ut en bok ur bokhyllan, då kastar jag ett bananskal där när han står vänd mot bokhyllan, och sen när han vänder sig om och går tillbaka så halkar han på det och ramlar och bryter nacken mot bordsskivan. Det, alltså typ, så det blir lite fnissigt, men, och då har jag uppfattat det som så att liksom, om du smyger bakom Hitler i det här biblioteket, då kan det komma upp som här på tangenten E, så säger throw banana, men då har du ingen banan, då vet du det till nästa gång. Aha. Ah. Alltså man får hinta lite så, tror jag. Jag
tror att det är så i Hitman faktiskt.
Aha.
Och när du klarar en bana så är det, ja, men du lyckades med att döda honom på det sättet. Sen finns det, så kommer det som en liten meny längst ner med som achievements ungefär. Att om du lyckas förgifta den här gubben så får du så här mycket experience points, eller om du skjuter honom i huvudet när ingen ser så får du så här många experience points, alltså så där. Och då kan det vara värt att köra om vissa uppdrag bara för att man vill prova de här sätten, och då får du en belöning för det också. Mm. Utan att det känns utstraffande om du inte klarar på det sättet som man ska göra.
Mm, just det. Jag förstår.
Så på det sättet är det bra. Jag tror jag körde den tutorialbanan 3-4 gånger.
Ja, men det är alltså, som du säger, det är intressant det där med, för tutorial, det kan man ju bli vansinnig på emellanåt, så om det verkligen är en tutorial som man gillar, då förstår jag att man vill köra igenom den några gånger. Då får man ju verkligen lära sig hur spelet fungerar. Ja. Ifall det görs på ett bra sätt, så som du har förklarat nu.
Har du någonting mer du vill säga om Hitman?
Det känns ju som att det har blivit en sån där spelserie som alltid på ett eller annat sätt kommer att hänga med oss nu. Så etablerad i gamingvärlden, har sina fans. Så är det tror jag bara, det skulle inte förvåna mig. Nu har de ju gjort, ja, de har gjort Hitman 1-5, en lite halvmisslyckad remake som du och jag ändå gillat, börjat om på Hitman igen och gjort 1, 2, 3. Så det skulle inte förvåna mig ifall det helt plötsligt nu blir någonting som bara heter Hitman igen.
Mm.
Men nu tjuvtittar jag här, och de gör ju också ett James Bond-spel.
Jaha.
Vilket kanske på sätt och vis, även om James Bond är väldigt, väldigt mycket mer action än vad Hitman är, så tror jag att de kan få in lite Hitman-element i ett Project 007.
Det kan bli något det.
Så att det faktiskt kan bli ganska bra. Och kanske blir då, om jag får säga det, Hitman 3,5.
Mm.
Så. Men jag är säker på att de kommer att göra fler Hitman-spel i framtiden.
Ja, det finns inte så många spel som liknar det, eller?
Nej.
Som är Prince of Persia, sen kom Assassin's Creed och så var det bättre, och då tog det över på något sätt.
Mm.
Eller att det kommer, fan vet jag, Zelda, och sen kommer The Witcher och Fable och all, det finns ju många spel som liknar varandra, men Hitman känns ändå unikt, så att det, mm, det är typ det.
Ja, och som jag sa, det var det jag menar med etablerat, liksom att, ja, det är en genre som har sin publik.
Det finns ju såklart liknande spel, men Hitman är Hitman, Super Mario är Super Mario.
Ja, ja, exakt.
Så ja, jag håller med där. Ska vi ta något mer?
Ja, jag skulle faktiskt kunna prata lite om en spel. Eller vill du hoppa in med någonting?
Nej,
så kan jag spara.
Kör du.
Så kan jag, för det finns en risk att det kan bli ganska mycket. Så ta en du däremellan ändå. Så får vi, okay, se hur lång tid det tar. Det tycker jag.
Nej, jag skulle kunna fortsätta på IO Interactive, men Jag sparar dem. Jag skulle nog behöva färska upp minnet med lite gameplay-videos innan jag pratar med er.
Fan också att du sa så. Det är lite så jag känner med de här två spelen också. Det var så jävla länge sedan jag spelade dem. Men det rör sig om i alla fall, det är de två spelen som heter Limbo och Inside.
Okej. Okay. Det jag tänkte var Kane & Lynch.
Ja, men ja, hur fan ska vi göra då? Finns det något annat vi har att prata? Hur mycket har vi kvar?
Ja, men vi har en liten stund. Nej, men jag har nämligen fler såklart.
Mm.
Men inte IO Interactive.
Nej, det förstod jag att du sa. Men,
för det är ju spel känner... som jag hade tänkt att nämna men som jag inte har spelat. Så att jag i alla fall får med lite mer. Men det var ett spel som finns på Game Pass som jag inte har kört än. Men som har fångat ögonen så många gånger. Jag tänkte att det här ser så jävla bekant ut.
Mm-hmm.
Det här är jag rätt säker på att jag har spelat förut. Det är Slipgate Ironworks spel Rad Rogers.
Okej.
Okay. Men jag tänkte, fan, det här måste vara en remake på... Ja, så är det ju. Så gick min tankegång. Det här har jag spelat på min Amiga 1200.
Oh, ja, det var inte igår.
Rough and Tumble.
Jaha, okej.
Är det det spelet, tänkte jag. Det måste det ju vara. Han, gubben ser ju exakt likadan ut. Och så kollade jag lite screenshots och bara, ja, för fan, det här är ju Rough and Tumble fast med... som en remake. Kanske att det här är som Gunna Sisters till Commodore 64 och Amiga som sen fick det här spelet som kom, det är väl också 10 år sedan kanske. Men så finns det de nyare konsolerna också. Som inte är en Super Mario-kopia överhuvudtaget, men ett jävligt roligt plattformspel. Twisted Dreams eller vad det är de heter. Jag kommer inte ihåg, jag har det inte i huvudet. Jag orkar inte googla. Men Gunna Sisters. Och då, så att det finns ett gammalt spel. Sen så finns det en ny version med samma karaktärer. Där man kanske har gett spelet kanske ett mer eget sätt att spela på. Och då tänkte jag, men då har väl Rough and Tumble fått ett nytt namn, Rad Rogers, så att det var karaktärens namn. Alltså jag satt bara och spekulerade fritt, jag ville inte googla för mycket. Men jag gjorde det ändå och så tänkte jag kolla det, men det här måste ju vara en remake på det. Och jag hittade ingenting på nätet som kopplade de här spelen ihop med varandra, och det kan inte vara ett sammanträffande att Rad Rogers och Rough and Tumble är så sjukt lika varandra. Men så kollade, jag tror det var en intervju där de hade sagt, ja men vi har gjort ett liksom ett actionspel för att vi är fans av Contra-spelen och de här, och väldigt inspirerade av ett Amiga-spel som heter Rough and Tumble.
Okay.
Så, aha, så att det här är som en kärleksförklaring då till gamla Run and Guns. Och framförallt Rough and Tumble av alla jävla spel också, som jag tänker att det är nog inte
av alla man kan välja på, som det lät så.
Ja, men Contra-kopier finns det ju ett gäng, så att det är väl kul att ta något annat. Men det som känns kul och men vi är väldigt inspirerade. Nej, det är fan en rip-off nästan.
Okej.
Okay. Det kan vara en positiv grej alltså med en rip-off.
Ja.
Och det är danska som har gjort det.
Då. Imponerande. Fan, Danmark har en del ändå.
Jo då, men det har det. Så sen tänkte jag, men fan, var inte Danmark... och Norge just där en stor del i Amiga-scenen en gång i tiden, men det hittade jag inte så mycket om ifall det fanns mycket liksom Amiga-spel och sånt där. Däremot så finns det ju ett svenskt företag och det är ju Digital Illusions DICE som gjorde sina pinball-spel till Amigan. Det finns säkert massa spel och till Commodore 64 och Amigan från Norge och Danmark, men som kanske inte är kända kommersiellt. Så jag får väl gräva i något Amiga-forum någonstans. Men sen vet jag inte hur stort intresset är för Amiga när de flesta spelar Fortnite. Jag skojar.
Nej. Men har du något serie här nu faktiskt? Det här kände jag inte till förrän jag såg det nu. Apropå Amiga och till och med då Commodore 64. Till en början så finns det ju en mer klassisk spelserie som helt uppenbarligen är från Danmark också tydligen.
Ja, du ser.
Minns du ett spel som många spelade på sin telefon i ett tv-program med typ Sofipropp?
Ja, men dra åt helvete, var det jag skulle kolla upp.
Nej, du fattar vem jag menar, va?
Ja, för det var också det. Men var inte Hugo danskt? Eller var det
norskt? Jajamensan.
Ja, ja.
Hugo-spelen är ju danska.
Ja, det har jag ju totalt missat. Det har jag ju spelat. Mm. Det första som gick på tv.
Ja, men det har väl alla spelat. Jag tror även de som inte är det minsta jävla spelintresserade har väl någon gång spelat Hugo.
Ja, jag tyckte det var så coolt också, för man kollar på det på tv och så helt sjuk grej, och så spelade man fick bara ringa in på en knapp telefon. Det vill säga inte en sån där cirkel som säger
ja, jävlar vad absurt det hade varit att spela Hugo så.
Ja, det går ju inte, så att då du måste ha en knapptelefon för att du styrde gubben med knappsatsen på din telefon. Så man hör de här ungarna så ringer de bara pip pop pop pip 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 när de spelar det jävla spelet, och så blir man alltid så förbannad, och man bara, men hur kan du vara så jävla dålig? Det här programmet har ju ändå sänds någon gång, alla borde väl känna till banorna någon gång.
Ja, jo, det kan man verkligen tycka.
Så hade en polare till mig det på Amiga, och så tänkte jag, ja men, och det var faktiskt inte så svårt heller.
Nej, det är klart att det inte var, men frågan är hur det är att spela, för jag fattar inte riktigt, det måste ju bli en sån jävla märklig fördröjning, blir det inte det?
Jo, det kan ju vara det, men det var ju en del som aceade det.
Ja, det var man alltid lika imponerad av. Och så småningom också de här jävla råttorna i TV4. Vad fan, Rummel och Rabalder. Eller något sånt. Var väl med sen också. Något liknande som där telefonspel.
Ja.
Medan det med han Tobbe Trollkar där. Jag såg ju alltid på nyheterna innan jag cyklade till skolan på typ gymnasiet. Och då var det ju typ... Var det då nyheterna var... Nej, det började väl kvart över någonting. Och så var nyheterna halv någonting sen. Då var det barnprogram där i 15 minuter. Med bananer i pyjamas, Tobbe Trollkar och så något sånt där spel.
Ja, nej men vad bra. För jag... För hit, när jag sökte bara på spel utvecklade i Danmark så hittade jag inte så mycket. Sen funderade jag på Hugo, men jag glömde bort det. Fan, vad bra att du nämnde det.
Gött då.
För det var en rätt spännande upplevelse sen att spela det på Amiga. Bara, det här är ju det spelet som man har sett på tv.
Just
och
det.
Nu får man spela det själv. Och man kan försöka själv hur många gånger som helst också. Istället för att, åh nej, du tryckte på fel knapp. Nu får inte du vara med längre. Hej då. Och så har man ringt och fått sitta i telefonkö eller vad fan det, och göra bort sig i Riks-TV. Man fick spela 10 sekunder.
Du hade väl varit en av dem som aceade?
Det hade jag nog varit, eftersom jag spelade det ändå ganska många gånger sen på min och kunder utan till.
Ja.
Fast jag tror inte att det sändes på tv längre.
Nej, okej. Men bara en sån här, och det här vet jag. Jag har ett minne av att jag har pratat om just det här i något avsnitt tidigare. Men jag säger det ändå. Jag spelade det på en Mac. På mammas dåvarande jobb, Nya Lidköpingstidningen. Då fick man spela Hugo om man var där på besök någon gång.
Ja.
För då hade de det installerat. Men till slut så fanns det inte längre. Och jag tycker att det är så jävla härligt. Och hur mycket som har hänt i den här datavärlden. Att en gång när man kom dit och så sa man, får jag spela Hugo en gång? Ja, tyvärr, vi har inte kvar det. Det tog för mycket plats på hårddiskarna. Och hur jävla stort kan det spelet ha varit, menar jag.
Ja, jag vet
eller
inte.
Eller på en server kanske det var de hade. Men jag vet, den fick tas bort för det tog upp för mycket utrymme i alla fall.
Det kan ju inte ha varit så många disketter för Hugo.
Nej, exakt.
Inte PC-versionen, var större än Amiga-versionen, men
jag
fick plats
på det här disketter. Var ju på vilken version av iOS det kan ha varit på den tiden. Det var väl innan iOS fick coola, spexiga namn om förbjudna områden i den amerikanska vildmarken, typ.
Ja, långt, långt före. Och i djur och allt möjligt emellan.
iOS 3,2, typ. Ja, nu höstar jag väldigt mycket.
nu blir jag jättesugen på att kolla om det där gamla Hugo-spelet finns att få tag på någonstans. Jag har, det har ju kommit en satans massa Hugo-spel. Jag har ett till PlayStation som jag fick med i något spelpaket för jag ville köpa någonting annat och så hängde det med.
Mm.
Men jag har inte ens testat det. För jag tänker, vad fan, Hugo, vad är det för skit? Ja, det kan få stå i hyllan, det är kul. Men nu är fan om man inte skulle stoppa in det i maskinen och prova.
Mm. Ja, kör. Du kan väl få tag på det på PlayStation, för det kommer väl där också till slut, kan jag göra mig fan på.
Men det är, jag har det ju till PlayStation.
Ja, ja.
Jag sa det för någon minut sen.
Ja.
Ja, man hinner inte med.
Helvete.
Ja, nu spårar du ur.
Ja, så, ja. Nu släpper
jag. Jag har suttit och kämpat med min allergi här nu. Du har säkert hört så att jag har snörvlat och snorat som en idiot, men
ja, det är nog ingen fara, det tror jag faktiskt inte. Jag har inte hört så mycket i alla fall.
Nej, vad bra. Men det som jag tänker nu är, nu får vi så här planera ad hoc mitt under inspelning. Men jag har väl några spel från Danmark kvar där. Och det är väl det att jag vill se lite gameplay, för att jag kommer inte ihåg så där jäkla mycket. Och hoppades på att du skulle göra det, men var inte riktigt, det gör ingenting. Sen tänker jag att sen blir det nog ett gäng från Finland sen.
Ja, det är klart att det blir. För de har ju några rejäla guldkorn som vi tyvärr har varit inne och nosat lite på rätt mycket den senaste tiden, har jag en känsla av. Men
det gör ingenting. Jag har ganska många ändå. Mm, så det,
bra.
Då behöver vi inte prata så mycket om de redan har pratat om. Så får
Nej,
man väl
såklart inte.
Snacka om de andra. Men då tar vi det nästa gång. För nu är det faktiskt dags att knyta ihop säcken.
Mm,
och jag behöver eventuellt trycka upp en tampong i näsan snart.
Ja, gör det. Det blir väl superhärligt.
Jajamän.
Mm.
Men vill du säga någonting innan vi avslutar?
Nej, jag vill tacka alla som ännu en gång har lyssnat på den här podden. Och hör gärna av er och berätta vad vi har missat för svenska, danska och norska spel.
Ja, och ja. Gärna i form av rekommendationer då, naturligtvis.
Ja, och inte era jävla nötter. Eller ja, det är bara lite kul ifall ni formulerar er så också, faktiskt.
Ja. Eller om ni skickar nötter.
Ja.
Nu börjar det snart spåra ur, så att ja. Det är dags att tacka alla tre gånger.
Yes.
Vi säger så här.